Ça tapant. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا till den 14 delen i tafsir på just Tabarak. Och vi är fortfarande i tafsir på surat al-Muddathir. Och vi stannade i förra lektionen vid vers 32. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Kalla wal qamar wal layli idh adbar wal subhi idha asfar innaha la ihda al-kubar. Allah säger här nej vid månen. Han svär vid månen. Och vid natten, när den går undan. Och vid morgonen när den gryr. Den Allah svär här på tre tecken. Tre stora, mäktiga, storslagna tecken i skapelsen som tyder på Allah subhanahu wa ta'alas storhet, vishet och allsmakt. Och det är vad? Månen, natten som försvinner, som tar, kommer efter dagen och dagen som kommer efter natten. Hur de här går efter varandra. Det är tecken som jag har nämnt flera gånger som de flesta människor tar för givet. Och fråga sig, vart är tecken och bevis på Guds existens? De är rakt framför ögonen på dig. Allt är tecken på Guds existens. Kolla dig själv i spegeln. Det är ett tecken på Allahs existens. Kolla på solen, månen, jorden, allting som finns här på. Och om du inte ser dessa tecken så vet jag inte hur man kan hjälpa en person som förlorat yani samma insikten och synen att kunna se sanningen. Allah Allah. Och vad är det Allah då svär på? Allah svär på att helvetet är någonting storslaget. Innaha la ihdal kubar. Yani helvetet är en av de stora, allvarliga saker. Nadiran lil bashar. En varning till mänskligheten. Till den av er som vill gå framåt eller bli efter. Liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhara. Så Allah säger här att helvetet är en varning. Det är någonting stort, någonting mäktigt. En fråga. Helvetet är en varning för vem? Vad säger ni?
För kuffar och syndare.
Alla.
För alla, precis. Allah. Helvetet är en varning för alla. Men först och främst, som brodern sa, kanske för de icke-troende. För det kommer att vara deras eviga boning. Om de inte vänder sig tillbaka till Allah i ånger. Men även en varning för de troende, för muslimerna. Att det är en destination där de också kan hamna. Om de inte ångrar sig till sina synder. Om de inte omfamnas av Allahs rahma och förlåtelse på domedagen. Så helvetet är en varning. Och därför är det viktigt att vi muslimer också känner till helvetet. Och vi är, yani, vad kan man säga, medvetna om att helvetet ligger i bakhåll, ligger i förberedelse för de som Allah har lovat att brinna där i. Och att vi inte känner oss säkrade eller räddade eller garanterade för att brinna i helvetet. Utan måste vara rädd för elden. Profeterna, sahaba radiyallahu anhum, salihun, var alla rädda för helvetet. Vilka är vi att komma och känna oss trygga för helvetet, då vi inte ens har gjort en tiondels av det goda som de gjorde? Eller hur? Så helvetet ska man vara rädd för. Och vi vet ju alla att människan funkar med uppmuntran och med avskräckning. Morot och piska. Vi uppmuntras till det goda, till Allahs rahma och hans paradis. Och vi avskräcks med helvetet. Och Allah säger då att helvetet är en varning till vem? Till den av er som vill gå framåt eller den som vill bli efter. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَخَدَّمْ أَوْ يَتَأَخَّرْ. Yani för den av er som vill gå framåt, det vill säga hörsamma Allahs bud, lyda Allah subhanahu wa ta'ala, acceptera islam och försöka närma sig Allah med goda gärningar och vinna Allahs välbehag. Eller يَتَأَخَّرْ, eller att gå tillbaka. Det är också en varning för dem som väljer att framhärda i synd och trots och förnekelse. Så elden är sannoliken en stark varning. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Kullu nafsin bima kasabat rahina. Varje människa är satt i pant för det onda som hon begår. Genom varje syndfull människa, dess plats i helvetet väntar på henne på grund av de onda gärningar hon gjorde i detta liv. Eller varje ond människa är bunden till sina onda gärningar som bojor runt halsen. Så Allah säger här att varje människa som dör och hamnar i helvetet för alltid kommer att ha sina synder som en boja som är bunden till henne i all evighet runt halsen. Som hon omöjligt kan befria sig ifrån. Den är skuldsatt. Det är en skuld du aldrig kan bli av. För att om du gör synder, du gör kuffer och otro och liknande. Naam, alhamdulillah, det finns en möjlighet och det finns en dörr till förlåtelse. Men när är den? Är den i helvetet på domedagen eller är den i detta liv? Den är i detta liv. Och varje människa kommer att återuppstå på det hon dog på. Och efter döden finns ingen återvändo, det finns ingen ånger. Utan det är nu du har chansen att agera. Och det är nu du har all möjlighet och potential i världen att ångra dig. Och vända dig tillbaka till Allah. Allah förlåter alla synder. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'. Men det som dör med otro, förnekelse och grova synder och liknande är som pantsatt. Men han är skuldsatt med sina synder. Är han icke muslim kommer den här skulden att bestå i all evighet. Är han muslim och kanske straffas för sina synder han inte ångrar sig för, kommer han att straffas en stund och sedan då få gå in i paradiset. Så Allah nämner då här att varje människa står i skuld för det hon har gjort i form av onda gärningar. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala förutom vem? Illa ashab al-yamin. Förutom folket av den högra sidan. Ashab al-yamin, de goda som gav gehör till Allah subhanahu wa ta'ala, besvarade kallet och försökte att lyda Allah subhanahu wa ta'ala så gott de kunde, efterleva det som de påbjudits och att leva upp till meningen med livet. Ashabul yamin. Och vart kommer de att vara någonstans? Fi jannatin yatasaalun. I paradis. Och där kommer de att fråga varandra. Anil mujrimin. Om förnekarna, förbrytarna. Ma salaqakum fi saqar. Vad var det som fick er att hamna i elden? Qalu lam nakum min al-musallin. Så här finner vi en dialog som kommer att ske. Och det är att folket som Allah subhanahu wa ta'ala ärar med paradiset, ashabul yamin, må Allah göra oss från dem, kommer att fråga varandra i paradiset. Vad hände egentligen med de här människorna? De som förnekade sanningen, de som gjorde narr av oss och de som trotsade. Var är de idag? Vi skulle vilja veta hur det gick för dem, de som förnekade. Så de kommer att fråga dem. Och det sägs att det kommer att öppnas ett fönster, som en portal eller liknande, till mitten av helvetet. Och då kommer de då att fråga, Ma salakakum fi saqar. Den enkla frågan. Var det sammanfattningsvis som fick er att hamna i Saqar, ett av helvetets namn? Är ni, vad är orsaken till att ni är där ni är idag? Och vad är då det första de svarar? Lämnakum min al-musallim. Vi var inte bland dem som utförde bön. Och det här lär oss vikten av att be. Och vissa lärde använder denna ayah som ett bevis på att den som lämnat bönen inte är muslim. Han lämnat islam. För att det första de nämner som orsaken till att de är i elden är att de inte bad. De utförde inte sina plikter. Och vissa lärde av salaf nämner här mer generellt att lämnakum min al-musallin, yani vi var inte från dem som dyrkade Allah, som särskilde Allah och kallade Allah, utan vi dyrkade andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Så det här är den första punkten. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala den andra dåliga egenskapen, wa lam nakun nut'imu al-miskin, och vi var inte heller från dem som gav mat till de behövande. Och då nämner här ulema, yani de hade inte ikhlas al-ma'bud, de hade inte uppriktighet till Herren som dyrkas, som ska dyrkas, och de hade inte ihsan ila al-khalq, och de hade inte heller yani vänlighet, omsorg, barmhärtighet mot skapelsen. Dyrkade inte Allah och hjälpte inte heller sina medmänniskor. Och vad var den tredje dåliga egenskapen? وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. Och vi brukade, de säger här sen, svamla med svamla. Yani, sysselsätta oss med skitsnack. Med de som bara sitter och pratar dåligt, ont och negativt. Dåliga sammankomster. Och den fjärde, وَكُنَّ نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ. Och vi brukade förneka eller vägrade tro på domedagen. Så här nämns fyra dåliga egenskaper som utmärker folket i helvetet. Och vad är det då? De dyrkade inte Allah, och de gjorde inte den viktigaste av dyrkan, vilket är bönen. Två, de var inte goda och hjälpsamma mot sina medmänniskor, hade inte den här medmänskligheten, barmhärtigheten som man ska ha som muslim. Och tre, de sysselsatte sig med tomt tal, dåligt tal. Vilket de lärde här nämner också är orsaken till att de föll in i förnekelsen av det kommande livet. Är ni med? För hur hamnar en person där att bli ateist, att förneka tron på det kommande livet och börja tro på konstiga ideologier och förneka sanningen? Jo, genom ett dåligt sällskap. Genom dåliga diskussioner som påverkar människan som ett gift och förblindar människan från sanningen. Dåliga människor drog honom bort från sanningen. Förstår ni? Och därför är vi ålagda som muslimer att aldrig sitta med dem som talar jävligt dåligt, negativt. Vad säger Allah i egenskapen av de goda, av de rättfärdiga? وَإِذَا مَرُّ بِاللَّغْوِ مَرُّ كِرَامًا. Om de går förbi tomt tal, går de förbi ärofulla. De beblandar sig inte med folk som snackar skit, sitter och pratar haram och skojar och gör narr och yani, vad säger man, skämtar om andra och hit och dit och ljuger och sånt. De går förbi. De är inte där. De går förbi och bara, alltså, jag har ingenting mer att göra. Är ni med? Så att som muslim ska man vara väldigt selektiv och försiktig när det kommer till att välja sitt sällskap och vem man sitter med. Så de förnekade då domedagen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, hur länge pågick deras ondska? Hatta atan al-yaqin. Tills övertygelsen kom. Och vad är övertygelsen här? Döden. Al-yaqin är här döden. Yani de fortsatte i detta negativa tillstånd tills döden kom. فَمَا تَنْفَعْهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِينَ. Och då säger Allah, därför kommer de inte gynnas av medlarnas medling. Yani på domedagen kommer Allah subhanahu wa ta'ala låta dem rättfärdiga. Och först av de profeterna och sen änglarna och sen de rättfärdiga medla för de troende. Men de här människorna kommer inte att gynnas av någons medling på domedagen. För ett av villkoren för att en medling ska gynnas är att Allah är nöjd över personen. Och Allah är inte nöjd över dessa förnekare. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala sen också, och här vill jag också betona en annan sak som Ibn Qayyim nämner i tafsir. Och där, mashallah, han väldigt så här djupt när han kommer till tafsir. Han nämner att man förstår av de här fyra negativa egenskaperna att ashabul yamin, folket av paradiset, besatt motsatsen av dessa fyra negativa egenskaper. Yani vad gjorde de? Uppriktighet i dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Var noggranna med att förrätta sin bön. Var hjälpsamma och generösa till sina medmänniskor. Sysselsatte sig bara med gott tal, goda handlingar, och trodde på kommande livet och kämpade för att yani, rädda sig själva från straffet på domedagen genom att göra goda gärningar och göra tawbah för sina tillkortakommanden. Förstår ni? Vilket gjorde dem till att bli från ashabul yamin. Och de fortsatte så tills Eliakim, tills döden, nådde dem. Och Allah tog deras liv i ett vackert, gott tillstånd. Och Allah tar vårt liv i ett gott tillstånd. Amin. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala فَمَا لَهُمْ عَنِ تَذْكِرَةِ مُعْرِدِينَ. Vad är det mer om att när påminnelsen, det vill säga Koranen, läses, så drar de sig undan. Som att de vore flyende zebror som flydde från ett lejon. Allah subhanahu wa ta'ala liknar här förnekarna av sanningen med det som på arabiska heter al-humr al-wahsh. Yani, zebror. Det är, man brukar kategorisera arabiska åsnor i två kategorier. De som är tama, de vanliga åsnorna, och så har man de vilda åsnorna, vilket är zebror. Så Allah liknar här förnekarna av sanningen vid zebror. Och Allah ställer sig här, eller frågar, vad är det med dem? Hur kommer det sig att de flyr från påminnelsen, de flyr från Koranen, de flyr från sanningen? De hatar den så mycket, är så rädda för den, som en åsna eller en zebra skulle fly från ett lejon. Ja, subhanallah. Är det inte konstigt? Och här nämner också Ibn Qayyim, han säger här, de flyr i sin okunskap från vad Koranen egentligen är. För att subhanallah, Koranen är källan till deras eviga lycka. Den enda källan till människans eviga lycka, det är Koranen. Det är att följa uppenbarelsen. Det finns ingen annan källa, det finns ingen livsstil eller religion eller ideologi som kommer att ge människan evig lycka i detta liv och i kommande liv. Förutom Koranen. Men de flyr från den. Som att det skulle vara ett lejon, som en åsna eller zebra fly från ett lejon. Och det här, subhanallah, kan man ju se mycket idag. Genom klimatet av islamofobin och hatet. Att många människor, wallahi, de flyr från islam. Och utan att veta varför. Och han nämner också en qayyim till fayda. Och han säger att Allah nämner här att de flyr i plural. Och vad är det som händer när jag har sett naturfilmer? Det kommer att lejon och springer efter zebrorna. Och alla har inte koll. Men kanske en eller två av zebrorna ser lejonet. Och får panik och börjar fly. Och då flyr alla, eller hur? Är det inte så? Utan att ha sett lejonet. Alla flyr. Och samma sak här. Folk flyr från islam utan att veta varför. De bara följer. Alla kallas. Islam är dåligt, islam är dåligt. I okunskap av vad islam är. Men av alla, de bara visste att islam är källan till deras lycka. I detta liv och i nästa liv. Allah är mustan, Allah är masakin, Allah vägleder dem. Och därför är det viktigt att vi gärna alltid framför budskapet av islam, försöker presentera islam och att vara de bästa representanter för islam i det här landet. Så att vi inte ger dem en ursäkt att tro dåligt eller tänka dåligt om islam. Utan vi faktiskt har ett ansvar att visa den bästa, vackraste bilden av islam. Och islam, wallahi, den är bara vacker från början till slut. Det finns ingenting negativt med islam. Men det finns brister i oss. Men det gäller att vi rättar till oss. Och vi är den exemplariska muslimen. På arbetsplatsen, i förhållandet, i skolan, gärna ute på gatan, överallt. Vi ska vara den bästa. En exemplarisk medborgare, medmänniska. Som får människorna att se dig som unik. Och vem är det här? Eller hur? För att subhanallah, det här kan ha en väldigt stor effekt. Större effekt än vad du tror. Kolla bara på idag, världens största muslimska land. Vilket är det? Indonesien. Hur många muslimer? Vad är det? 280 miljoner muslimer. Hur blev det muslimskt? Genom muslimska affärsmän som åkte dit och behandlade människorna med respekt. Lurade aldrig någon. Sålde inte någon dålig vara. Om det var någon brist på varan, de tydliggjorde. De höll sina löften, de höll sina avtal. Och på så sätt särskilde de sig bland resten av affärsmän. Vilket fick dem att öppna upp ögonen. Att det ni gör, det är någonting unikt. Vad är det som har fått er att bli så här? Men ni kan ju bara lura oss, eller kanske till och med råna oss och så vidare. Men ni gör det till. Vad är det som gör det till dem ni är? Och då är det islam. Och då, mashallah, accepterar de islam. Och subhanallah, världens största muslimska. På grund av vad? Akhlaq. På grund av vad? Att man upprätthåller den islamiska moralen och karaktären. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرًا. Att varje man bland dem vill ges egna öppna skrifter. Här nämner Imam al-Baghawi Att folket i Mekka, som ni vet, var väldigt trotsiga. Och de kom med påhopp och lögner och förlöjligade. Och kommer med dumma argument. Så vad är det de säger här? De säger: Mohammed, om du vill att vi ska tro på dig, så vill vi att när vi vaknar upp imorgon, så ska vi alla ha en bok eller skrift vid vår kudde, där det står vi ska följa Mohammed. Vi ska alla ha en individuell uppenbarelse där det står följ Mohammed. Då kommer vi tro. Yani, de var inte ens uppriktiga. Utan som Allah säger, om varje tecken skulle komma till dem, skulle de inte tro. Tills de får se helvetet. Då kallas. Spelar ingen roll. Allah säger om änglarna kommer ner och pratar med dem, de kommer inte tro. Ja, det finns folk som är, deras hjärta är förseglade. Deras hjärta är låsta. De vill inte tro på sanningen. Allah måste. För de systrar som inte vet, vi har ett lekrum där man kan vara med barnen. Vi så får. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: kalla bel la yakhafun al-akhir. En orsaken till deras ondska, vad är det för någonting? De var inte rädda för efterlivet. De fruktade inte det kommande livet. Trodde inte på ett liv efter detta. Och så är det. Om du inte tror på ett liv efter detta, vad har du då att vara rädd för? Eller hur? Det största du har att vara rädd för när du gör fel, att hamna i fängelse eller liknande. Få någon böter eller något sånt. Men det går över, kommer undan och så vidare. Men om du inte tror på ett kommande liv, tror inte på ett helvete, tror inte på ett paradis, tror inte på att du kommer att frågas ut på domedagen. Vad har du då egentligen att vara rädd för? Så förnekelsen av ett kommande liv är en av källorna och grunderna till att människan beter sig dåligt. Och att människan inte agerar till att göra det goda. Allah säger sen: kalla innahu tadhkira. Nej, den här Koranen är sannoliken en påminnelse. Faman sha'a dhakara, för den som vill låta sig minnas. Wa ma yadhkuruna illa an yasha'a Allah huwa ahlu at-taqwa wa ahlu al-maghfira. Men de kommer inte påminnas eller låta sig minnas om Allah inte vill. Allah är den som är värdig att fruktas, och Allah är värdig att förlåta synd. Så Koranen, dess budskap, är sannoliken en påminnelse för den som vill låta sig påminnas. Och därför, den som inte blir påmind av Koranen kommer inte att bli påmind av någonting alls. Och därför det bästa du kan använda i att göra da'wa, i att förklara islam och kalla till islam, det är just Koranen och dess budskap och dess argument. Och samma sak för en muslim. Att påminna en muslim, det finns inget bättre än Koranen. Alltid. Och försöka då påminna människorna om Allah subhanahu wa ta'alas budskap. Och sen säger Allah att han är ahlu taqwa. Allah är värdig att fruktas. Ey wallahi. Allah är värdig att fruktas. Ahlu taqwa. Ingen annan är värdig att fruktas förutom Allah. Allah är den enda sanna guden, skaparen, upprätthållaren, som har allting i sin makt. Han som ensam skapat allting och styr över allting. Han ensam förtjänas att dyrkas, att värdas, att upphöjas, att fruktas, att älskas. Så Allah, wallahi, han är ahlu taqwa. För att någon kan ju ifrågasätta, varför ska vi frukta Allah? Jo, på grund av att han är din skapare. På grund av att han är den som har ditt liv i sin hand. Därför ska du frukta honom. Och han är den som är värdig att dyrkas. Och ingen annan är värdig att dyrkas. Och han är också värdig att förlåta synd. Ey Allah. Allah är arham och rahimin. Och han är den som älskar att förlåta. Älskar att överse. Och älskar att sudda bort våra synder. Bara vi vänder oss till honom i ånden. Här, mashallah, alhamdulillah, slutar denna mycket vackra sura. Och vi går vidare till nästa sura. Och det är surat al-Qiyamah. Surat al-Qiyamah är 40 verser. Och vi kommer idag inte hinna hela. Vi kommer läsa kanske 10 verser. Allah subhanahu wa ta'ala säger: La uqsimu bi yawm al-qiyamah. Wa la uqsimu bi nafsi al-lawwamah. Jag svär vid uppståndelsens dag. Som ni alla vet, så är ett av domedagens namn Jonah Piyama. Jon, dag, Piyama, uppståndelsen, kommer från ordet Piyama, vilket betyder att stå. Då varje människa kommer att återuppstå från sin grav, så som Allah skapade henne första gången. Waqifuhum innahum mas'ulun. Allah säger, yani, låt dem stå, de kommer nu att frågas ut. Och det är en dag där människan kommer att stå i 50 000 år. Inte sitta, inte vila, utan det är en dag där man kommer att stå. Al-Qiyam. Och Allah svär då här på domedagen. Och sen svär han på en nafs al-lawwam. Allah svär vid den självklandrande själen. Och den här versen ska vi inshallah reflektera lite över. För Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen nämner tre stycken nufus. Tre stycken sorters själar. Eller man kan säga kanske egon. Personligheter i människan. Och här nämns då en nafs al-lawwam. Nafs betyder då själ eller ego. Och lawwam kommer från ordet law, som betyder klander. Klander. Vad är synonym på klander? Ånger. Ångrande själen eller klandrande själen. Så vad är då den här klandrande själen för någonting? Al-Baghawi och Ibn Kathir nämner att det syftar till den troende som ständigt granskar syftet bakom sina tankar, ord och handlingar och känner ånger över sina dåliga handlingar och önskar att han hade gjort mer av det goda. Det här är en tafsir. Att versen syftar på de troende. Att vi troende ständigt är självkritiska och självklandrande. Vi ifrågasätter vad vi gör, varför vi gör det, hur vi gör det. Och sedan kanske vi säger att vi kunde ha gjort det bättre. Vi kunde ha gjort det mer. Och gjorde vi någonting fel så ångrar vi att vi ens har gjort det. Och vi vänder oss till Allah i tauba. Okej? Mujahid, han sa att en nafs al-lawwama är den som klandrar sig själv för det han har missat. Och säger, om jag bara hade gjort si och så. Och om jag inte hade gjort si och så. Det är liknande. Man klandrar sig själv för det man missat av det goda. Och man klandrar sig själv för det dåliga man har gjort. Hassan al-Basri sa, den troende rannsakar sig själv. Varför gjorde jag si och så, medan den icke-troende inte bryr sig? I det här livet. En muslim är självkritisk. Självrannsakan. Varför gjorde jag så här? Varför gjorde jag inte så? Alltså, hela tiden. Du försöker förbättra dig själv. Medan den icke-troende, han är likgiltig. Han bryr sig inte. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, nämner att de troende och icke-troende klandrar sig på domedagen. Det är båda, alla människor. Vare sig troende eller icke-troende kommer att klandra sig på domedagen. De troende kommer att klandra sig över sina tillkortakommanden mot Allah. Och att de inte gjorde mer. Och syndarna kommer också då att klandra sig att de syndade. Och icke-troende kommer klandra sig att de inte trodde. Så alla människor klandrar sig själva. För människan är yani generellt yani ostabil. Vi kan säga att människan i sin natur är väldigt självklandrande, impulsiv, osäker. Och här nämner Ibn Qayyim just på grund av detta. Att människan är så här. Man klandrar sig själv hela tiden. Varför gjorde jag så här? Varför gjorde jag inte så? Och jag skulle ha gjort mer, jag skulle ha gjort bättre. Så är vi ett otroligt stort behov av vägledning. Yani, saken blir bara värre utan vägledning. Utan kunskap, uppenbarelse. Men den här uppenbarelsen och vägledningen till vad som är bra och vad vi borde göra och hur det borde göra och vad vi ska göra om vi har felat. Den här uppenbarelsen yani ger oss trygghet och säkerhet. Men utan den så kommer man vara väldigt yani, osäker. Och ständigt klandra sig själv och ifrågasätta det ena och det andra. Förstår ni? Men ju mera kunskap man har, ju mera man praktiserar denna kunskap, ju mera trygghet kommer man ha i sina val. Eller hur? Så att människan. Precis. Så människan generellt klandrar sig själv. Är ni med? Gör vi till det alla. Är det någon här inne som inte klandrar sig själv? Alltså klandrar sig själv, ångrar. Varför gjorde jag så här? Varför gjorde jag inte så? Wallah, jag borde ha gjort mer goda saker i Ramadan. Varför gjorde jag den här synden? Och så vidare. Ta frågor sen, inshallah. Så vi alla klandrar oss själva. Men det är relativt. Vissa mer, vissa mindre. Och vissa på gott och vissa på ont. Och som Subhanallah, som Ibn Taymiyyah säger, vissa klandrar sig själva i ont. Alltså det vill säga att de inte syndade mer. För man hör om såna idioter som kanske rånar eller någonting, så varför tog jag inte mer? Varför slog jag inte honom mer? Varför förnedrade jag inte honom mer? Och det här är självklart klandervärt. A'udhu billah, från en sån ond egenskap. Men som sagt var, den troende ska ha den här egenskapen. Den är positiv. Den troende, som Hassan sa, han ska klandra sig själv. Man ska vara självkritisk. Man ska inte upphöja sig själv och tänka, Masha Allah, jag är den bästa. Jag har nått toppen. A'udhu billah. Du är, ska tänka lågt om dig själv. Ska tänka att du har mycket brister, till korta kommande. Det lilla du gör borde du göra bättre. Eller hur? Och det finns de som är mycket bättre än dig. Och du har mer synder och brister än många andra. Så man ska alltid vara självkritisk. Och alltid eftersträva att uppnå nya höjder och nya nivåer. Här nämner också Ibn Qayyim att Allah har svar på vad domedagen och nafs al-lawwam. Och då säger han att Allah svar här på platsen där människan kommer att belönas. Yani belönas med gott eller belönas med ont. Baserat på det hon gjorde i detta liv. Och Allah nämner sen drivkraften till vad som kommer att orsaka din belöning på domedagen. Och det är din nafs. Din vilja, din viljekraft. Som ligger just i den här nafs, en nufus. Är ni med? Så Allah svär på de här två enormt stora sakerna. Och som jag sa, Ibn Qayyim, eller Ibn Taymiyyah, talar om de här tre nufus, tre enfus, tre olika sorters själar som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen. Det första han säger, det är en nafs al-ammaratu bisu, vilket Allah nämner i surat Yusuf. Inna nafs al-ammaratu bisu illa ma rahima rabbi. Något i människans inre driver henne mot det onda. Och ingen går fri från detta utom den som min Herre i sin nåd förvarmar sig över. Han säger att det här är den själen som uppmuntrar till ont. Och det är den själen som de flesta av mänskligheten följer i sina lustar och begär. Att det finns en uppmanande röst i människan, önskan eller själ eller ego, som uppmuntrar människan till att göra det onda, till att synda och inte göra det goda. Och det här är ju majoriteten av folk som har underkastat sig. Men de troende kämpar emot det hela tiden. Det är alltid en intern kamp inombords. Du lockas till det onda och du liksom kämpar emot för att göra det goda. Är ni med? Det är alltid den här interna kampen. Så att det är inte så att de troende är befriande från den här, det onda egot. Nej, vi har alla det onda egot. Men vi kanske inte underkastar oss och ger gehör så som de icke-troende gör. Där vi kämpar emot det. Och sen har vi en nafsul lawwama, vilket vi pratade om. Det är, som han säger, det självkritiserande egot som ångrar sig och gör toba när hon har syndat. Och vacklar mellan lydnad och gärna synd och tetalawa och gärna klandra sig själv. Sen har vi en nafs al-mutma'inna, vilket Allah nämner i surat al-Fajr. Den belåtna, fridfulla själen. Och det är egot som i sin natur älskar goda gärningar och eftersträvar dem och hatar onda och dåliga gärningar. Nafs al-mutma'inna. Och det är den som man alltid ska försöka att uppnå, inshallah ta'ala. Så Allah subhanahu wa ta'ala svär då i de här inledande verserna på domedagen. Och svär också på en nefsel-lawam, den självklandrande själen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Ayahsabu al-insanu alla najma' irvama. Tror människan att vi inte ska sätta samman hennes ben? Jag tror människan att vi inte ska återuppliva henne efter döden. Att vi inte ska skapa henne efter att hon har skingrats och vittrat bort, förmultnat i jorden. Vi frågasätter människan att vi ska återskapa henne. Och då säger Allah: Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jo, vi är kapabla att återställa till och med hennes fingertoppar. Till och med hennes fingertoppar. Och här på arabiska: Bala qadirina ala an nusawwiya. Nusawwiya kan betyda att jämna ut, tiswiya. Och då säger vissa av de tidigare lärda: yani vi är kapabla att jämna ut människans hand så att den blir som en hästhov, att inte ha fingrar längre. Allah är kapabel till detta. Yani Allah azza wa jal är kapabel att göra exakt vad han vill. Det är en tafsir. Och den andra tafsir är den vi nämnde först, att Allah kommer att återskapa till och med våra fingertoppar, till och med våra fingeravtryck, allting kommer han att återskapa. Och då säger man här i tafsir att då är det underförstått att fingertopparna och huden är ju någonting som följer resterande del av kroppen. Yani, det är inte primära kroppsdelen. Så om Allah subhanahu wa ta'ala kommer att återskapa fingertopparna, är det underförstått att han kommer att återskapa hela människan, så som hon var. Eller hur? Så är det bara för oss. Återskapas fingertopparna, då är det också underförstått att allting annat kommer att återskapas. Bel yuridul insanu liyafjura amama. Allah säger att människan yani väljer att fortsätta synda, att göra det som är fel, att ha motivation och önskningar i att synda. Liyafjura amam. Yani Allah nämner här hur ond och låg människan är trots vetskapen om att det finns ett kommande liv. Allah nämner här att han kommer att återskapa människan. Och människorna vet detta. Men trots denna vetskap så väljer människan att framhärda i synd. Att göra det, insisterar att synda så länge hon lever, som att det vore ett motto eller slogan, till skillnad från en troende som ångrar sig efter att ha syndat. Yani, vad är det här Allah subhanahu wa ta'ala säger? Att människan vill fortsätta synda framöver trots vetskapen om att det finns en domedag. Och det kan vara på grund av antingen att man förnekar domedagen helt eller att man förtränger domedagen. Man säger att den är inte för mig, eller den är avlägsen. Som det nämns här i tafsir, Mujahid, Ikrimah och Hassan sa: människan vet mycket väl att Allah är kapabel att återskapa dem, men trots detta så framhärdar de i sina synder så länge de lever utan att ångra sig. Det är en tafsir. Människan vet att Allah kommer att återskapa dem. Kolla bara, du behöver inte bara sitta och prata här i teori. Känner vi inte muslimer som vet att det finns en domedag och det finns ett helvete och det finns en utfrågning, som bara framhärdar i synd, som inte gör en salat, som inte fastar en dag i ramadan? Finns det inte? Det finns fullt av dem, eller hur? Subhanallah. Så de finns. Sa'id ibn Jubayr sa: versen handlar om syndare som skjuter upp sin toba och säger att toba och goda gärningar gör jag senare i livet, och fortsätter att synda tills Allah tar personens liv i ett dåligt tillstånd. Och det här är också någonting vanligt vi hör folk prata om. Yani personen vet att det finns en domedag och han syndar. Yani han lever livet som han säger. Han ska testa allting och göra vad andra gör. Och säger att bli religiös, det tar jag senare. När jag blir äldre, när jag gifter mig, när jag åker på hajj, när jag blir 60 år, när jag går i pension och så vidare. Nu är det tid att leva livet. Men personen kommer inte göra tåba. För det vanliga är att personen fortsätter i det dåliga tillstånd hon är. Allah kan självklart välja den personen. Personen kan göra tåba. Men det finns de som tyvärr, jag vill säga så här, jag kommer att göra tåba senare, men det kommer aldrig någon tåba. Deras hjärtan blir bara sjukare och sjukare, hårdare och hårdare, och de kommer bara längre och längre bort från islam. Tills Allah tar deras liv i ett dåligt tillstånd. Och därför man ska inte skjuta upp tåba, skjuta upp ånger, skjuta upp att bli en bra människa, börja praktisera islam. Det ska man inte göra. För du vet inte om du lever till morgondagen. Allah kan ta ditt liv idag, i natt. Eller hur? Så man vet inte. Man gör tåba så snabbt som möjligt. Imam Dahaq sa, det är personen som glömmer bort döden. Och säger, jag ska leva livet och få se oss av dunia. Jag är en person som har drabbats av tul al-amal. Det vill säga att han bara ser livet framför sig. Döden har han glömt bort. Som att han är skapad för att leva för evigt i detta liv. Och den här kategorin av folk ser vi också många. Som förtränger döden. Som att det, döden drabbar inte mig, den drabbar andra. Om du pratar om döden, du pratar om något annat. Inte höra det. Subhanallah. Men det är fel. Wallahi, döden, den känner varken ung eller gammal, frisk eller sjuk, man eller kvinna, rik eller fattig. När det är skrivet, den kommer. Och du vet inte när. Den kommer plötsligt. Och då gäller det att du dör i ett gott tillstånd. Eller hur? Och man brukar ju säga, men asha ala shay mata ali. Att det som lever på någonting kommer att dö i det tillståndet. Och det som dör på någonting kommer att återuppstå i det tillståndet. Så vill du ha en vacker död, en fin död, lev då ett vackert liv. Lev ett liv i lydnad till Allah, nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen det här argumentet med att jag ska bara leva livet och sen jag ska göra toba och jag ska ha kul. Wallahi, det är bara från shaitan. Och det är bara falskt. Det är inte att leva livet att vända sig bort från Allah. Att leva livet är att vända sig till Allah. Ett värdigt liv finns bara i islam. Finns bara i iman. Och ett liv vänt bort från Allah är bara mörker. Det är bara dulmat. Ett livlöst liv. Ett meningslöst liv. Wallahi, de som lever på andra sidan, de vet. De vet att deras liv var helt tomt. Meningslöst. Det kallas ingenting. Är det inte så? Vi kan idag se videos på kändisar som har allt, badar i pengar. Eller hur? Men de är inte lyckliga. De har det inte bra. Vissa tar livet av sig. Vissa dränker sina sorger i alkohol, i narkotika. Varför? De lever ju i livet. Ja? Varför är de inte lyckliga? För det är någonting som saknas. Och subhanallah, subhanahu wa ta'ala, skapade oss för att dyrka honom. Skapade hjärtat för att fyllas med iman, kärlek till Allah, hopp till Allah, fruktan till Allah subhanahu wa ta'ala. Vad tror ni då om ett hjärta som är tomt på allt detta? Ja? Det kommer inte funka, eller hur? Ja, du fyller inte hjärtat med det ska vara fyllt med. Du kommer att känna en tomhet. Ingenting kommer att kunna fylla ditt hjärta någonsin. Subhanallah. Och ingen lycka kommer att finnas. Utan det är bara att personen dränker sina synder och sina, vad säger man, sin sorg och liknande. Dränker, han flyr, bedövar sig själv. Men personen, så när han vaknar upp, livet är meningslöst. Så det finns de här människorna som bara avser att synda i livet. Som att domedagen inte fanns. Och vi ska inte vara från dem, utan vi ska agera som att det vore vår sista dag. Som sahaba sa, Abdullah bin Umar, eni, om du lägger dig på kvällen, förvänta dig inte att leva till morgondagen. Allah kan ta ditt liv på natten. Döden kan komma plötsligt. Och det gäller att man är beredd. Må Allah ta våra liv i bästa av tillstånd. Yes'alu ayyana yawmul qiyam. Hon frågar, när inträffar uppståndelsens dag? Yani, förnekaren frågar här profeten Muhammed a.s. när är domedagen? På ett skämtsamt sätt. Yani ett jäcklande sätt. Bara gör när. Inte att de vill tro. Och då säger Allah, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرَ. när blicken skärps. Yani när människans blick på domedagen kommer att stå med huvudet ner, blicken ner i marken i förnedring. Och människan kommer att kolla till höger och vänster i panik och skräck. Det är en av de saker som kommer att ske på domedagen. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Tro inte Allah är ovetande om vad förtryckarna gör, om orättvisa. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Allah ger dem bara anstånd tills den dag då deras ögon ska stirra med skräck. Och den här versen är viktig. Ibland kanske man tänker, vad händer? Varför finns det de här förtryckarna som förtrycker muslimer runt om på jorden? Förtrycker människor och gör bull. Tro inte Allah är ovetande om vad de gör. Allah vet vad de gör. Men han ger dem anstånd. Han ger dem uppskov. Tills vad? Tills domedagen. Tills han tar deras liv plötsligt. Och de kommer att återuppstå förnedrade på domedagen. Och där kommer de att få sitt straff och brinna i helvetet för alltid. Och det är en tröst för muslimer. Att hur mycket orättvisa du ser någon göra, så alhamdulillah vet att det finns ett räkneskap, det finns en domedag och det finns en rättvisa. Världen är fylld med orättvisa, med förtryck, orättvisa. Men domedagen, där kommer det bara råda rättvisa. Alhamdulillah. Det är inte vackert. Alla är det vackert. Alhamdulillah för islam. Så deras blick kommer att fyllas med skräck. Och då säger Allah också vad som kommer att hända på domedagen. Wa khasafa al-qamar, månen mörknar. Wa ju'iya ash-shamsu wal-qamar, och solen och månen kommer att förenas. De kommer samfogas med varandra. Och det sägs att de då förlorar sitt ljus och de kommer att kastas in i elden. Som det har nämnts i vissa hadithen. Kan ni tänka er? Solen och månen kommer att kastas som bränsle i helvetet. Och då nämner vissa lärda som ett tecken för de som brukade dyrka solen och månen. Att här, som Allah säger, ni och era gudar ska brinna i helvetet. Yani, vad är det här som ni dyrkade? Det är bara bränsle till helvetet. Har ni sett hur stor jorden är jämförelsevis med solen? Har ni sett det? Otroligt liten, eller hur? Subhanallah. Det är bränsle i helvetet. Kan ni tänka hur stort helvetet är? A'udhu billah. Yani, som det nämndes i hadithen. Du släpper en sten från toppen av helvetet. Den faller i 70 år oavbrutet. Så djupt är helvetet. A'udhu billah. Yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar. Och människan ska den dagen säga, vart kan man fly? Yani, icke-muslimen kommer på domedagen säga, vart kan jag fly? För att det vanliga är ju när man står inför någonting läskigt att man flyr, eller hur? Det ligger i vår natur. Så frågan kommer då, vart kan vi fly på domedagen? Och vad är svaret?
Ingenstans.
Kalla la wazab. Nej, det finns ingen tillflyktsort. Det finns ingenstans att fly förutom till Allah subhanahu wa ta'ala. Ila rabbika yawma idhin al-mustaqar. Allah säger att hos din herre får hon den dagen sin slutliga plats. Gärna i paradiset eller helvetet. Människan kommer att få och nå sin slutliga destination på domedagen. Antingen i paradiset eller i helvetet. Allah subhanahu wa anna ila rabbika al-muntaha. Yani slutpunkten för allting är hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så finns ingen tillflykt på domedagen. Finns ingen medlare på domedagen. Utan det är bara att stå till svars för det man har gjort. Och sen är det fariqun fi jannah och fariqun fi sa'ir. Ett parti i paradiset, ett parti i helvetet. Och ingen av människorna eller jinnerna kommer att dö på domedagen och slippa en av dessa två platser. För de kan ju säga, pass på paradiset, men gör mig till jord. Funkar det? Nej. Jag litar ni kunde ta av. Jag kommer önska att han vore jord. Men kallar, kommer inte bli jord. Utan kommer att få en kropp som är oförstörbar. Och du kommer att bringa i helvetet för allt. Måla ut oss. Allah. Vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah ta'ala med resterande del av suran nästa vecka. Allahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Nu,
ja.
Vi talade om det när vi talade om jinnen. Allah. Broder frågar, kan änglar tala till en nu? Kan och kan Allah. Om det skulle ske så är det ytterst ovanligt. Men det finns bevis på att Allah skickade änglar till rättfärdiga människor i skepnaden av en människa som pratade med dem. Men man ska vara väldigt försiktig i att tro, eller alltså att gå och ens tro att man har pratat med en ängel. För det kan ju vara en jinn som utger sig för att vara en ängel. Förstår du? Så man ska vara väldigt försiktig. Man kan se änglar i drömmen, det kan man.
Jag vill bara där angående det här. Och det är liksom, om det inte är en person där då, kan det vara en ängel då, eller?
Allah. Det kan vara en jinn också. Förstår du? Och ibland jinnerna, då de utger sig för att vara något de inte är. Är du med? Som att det finns vissa ahlulbidda, de gör så här, saker som är kyrk eller liknande. Och då kan en jinn komma och säga att jag är en ängel och vi är här för att stötta dig i det goda ni gör. Och då blir de ännu mer indragna i det dåliga de gör. Förstår du? Så man ska vara försiktiga. Och det är den här kända berättelsen om, ni alla kanske har hört om Abdul Qadir al-Jilani, den lärde mannen till Irak. Då han låg i sängen och så såg han ett ljus i taket uppe i rummet. Såg ett ljus. Och så hörde han en röst från ljuset som säger typ att jag är din herre. Så jag vet inte om han sa typ, efter idag behöver du inte be. Du har nått en sån nivå i din iman att du efter idag inte behöver be. Vad sa han? A'udhu billahi shaitan al-rajim. Så ljuset försvann. Och så hörde han en röst som sa, hur visste du att det var jag? Jag är en shaitan. Alla skulle aldrig gå med sig utav det. Förstår du? Och så tror den här jinnen sa, jag lurade innan det är 100 personer med den här grejen. Du var den enda som inte gick på det. Så man ska vara försiktig. Förstår du? Och det viktiga är att muslimen lever i verkligheten. Att man dyrkar Allah ut med Koranen och Sunna. Koranen och Sunna, kallas. Inte att du lämnar Koranen och Sunnan och sen sitter du och hoppas på att en ängel ska komma och prata med dig. Ängeln har redan pratat med profeten Muhammad s.a.w. Här är resultatet. Förstår ni? Allahs uppenbarelse. Vad behöver du mer än detta? Är du med? Så att man ska inte hålla på sådär. Eller vissa att Allah visar mig sanningen i drömmen. Sanningen finns. Det är bara där. Den som söker den finns. Förstår ni? Så, men vissa av dem är sådär. De gillar sådana saker. Bara, det ska bara vara så. Allah måste.
Jag har en fråga. Jag vet att det finns dålig jinn och bra jinn, men jag tänker att när det kommer på domedagen, kommer det vara typ samma som vi muslimerna uppifrånna och gå till Jannat eller till Jahannam för de här jinnarna?
Ja, precis. Broder frågar om hur jinner kommer att dömas på domedagen. Kommer de att dömas som människor med att de också delas upp på paradiset och helvetet? Ja. Alldeles korrekt. Jinner döms så som människor. Förstår du? Och endast de troende jinnerna är de som kommer att räddas på domedagen och gå in i paradiset. Och resterande jinner kommer att bli med i helvetet.
De som hamnar i jinner kommer
att vara avundsjuka och de som hamnar över dem. Nej. Ingen fiat. Min ghill. Ingen kommer att avundas någon i paradiset. Allah kommer att avlägsna allt agg, allt dåligt från människans bröst. Det finns ingenting negativt i paradiset. Ta det som en princip. Det är rent Darussalam och det rena hemmet, det goda hemmet, det fina hemmet. Det finns ingenting negativt i form av avsikter, tankar, tal eller handling, agerande. Förstår du? Det är bara positivt. Så även negativa karaktärsdrag som att avundas, vara besviken eller något sånt finns inte i paradiset. utan till och med vi har ju nämnt att den sista mannen i Jannah kommer att få en sån stor belöning att han tror att ingen har en större belöning än honom. Förstår ni? Alla är glada, alla är nöjda. Finns ingenting att vara missnöjd över i paradiset.
Får man veta vilken nivå av paradis man är? Jag har ju hört att det finns 7 olika nivåer.
Det har du hört helt fel. Det finns mer än 7 nivåer i paradiset.
Många?
Det finns minst lika många nivåer som det finns verser i Koranen. 6000 plus. För varje vers du kan från Koranen stiger du en nivå i paradiset. Så då måste det per automatik finnas mer än 6000 nivåer i paradiset. Så det finns tusentals nivåer i Jannah. Är det sunnat att läsa adhan i de nyfödda barnens öron? Det beror på så hadithen verkligen var svag. Många av de lärda säger att hadithen inte är autentisk. Den är manqati' eller mursal. Men vissa lärda som Sheikh bin Baz, jag tror det var vissa andra tidigare, nämner att det är hasan, det är dhikr. Det är inte förbjudet för att det är dhikr. Det är någonting gott igen. Men själva hadithen, ja, det är många lärda säger att den är svag. Och den som är jättesvag, det är adhan och iqam. Den som är mindre svag, det är bara gör adhan i ett Allah.
För att man brukar säga att du bara heter.
Nej, det där, det har inte nämnts alls i sunna, att man ska nämna vad barnet heter. Utan det som har nämnts i hadithen är adhan. Omar, kommer du ihåg någonting om detta? Ja. Vi har gått igenom det i alla fall. Vi var välkomna när du nyfödda barn. Mohammed.
Det med dagen 50 000 år. Tiden som nu kommer kännas för de troende.
Det har vi pratat om för någon föreläsning sen. Kanske till och med förra veckan. Vad sa vi? Hur snabbt eller hur långt kommer domedagen kännas för de troende? Malik. Asr till Maghrib. Det var nära. Vad jag vet, hadithen i Maghrib till Asr till Maghrib. Det kan finnas en annan rivare, men det är liknande i alla fall. Och sen allt är relativt. Beroende på hur bra muslim du är. Förstår du? Har du?
Följdfråga på nyfött barn. Man ska klippa håret.
Ja.
Det är det som är sunna. Vissa väger också. Och ge bort guld i välgörenhet.
Silver. Alla, det finns också där till svart om det är autentiskt eller inte.
Jag kommer ihåg att du sa någonting om alla sånt alla och gick den här ni kommer inte ihåg att det var någon sån här folkgrupp som liksom trodde inte på alla sånt alla det där sanna ordet. Och jag ville bara veta liksom varför de här folkgrupperna, varför ville de inte liksom tro på Guds ord på allvar? Om de liksom hör att jag kommer att göra det fast jag vill, de gör på samma sak som muslimerna gör. Om du förstår min fråga riktigt.
Varför folk förnekar sanningen?
Precis. Även om de vet att det finns någon gud där uppe. Ja.
Alltså det är ju till exempel, varför röker folk? Och det står rökning döda på paketet. Varför? Det är typ samma svar. Det står på paketet, rökning dödar. Folk röker. Ingen i hela världen tror att cigarettrökning är nyttigt eller bra för hälsan. Ingen. Okej? Okay? Varför röker folk?
För att känna sig lite lugn.
Man känner sig inte lugn heller. Det är ingen nytta att röka alls. Yani folk gör dumma saker och de vet att det är fel. Och det finns folk som subhanallah, de har en sån ond själ. Den är inte förenlig med sanningen. Allah nämner i Koranen att de flesta människor hatar sanningen, föraktar sanningen. Det finns sådana människor. Som Fir'aun, Abu Jahl och liknande. De såg sanningen, de visste det var sanningen. Men kanske de vill inte följa den. Vissa det är högmod. Vissa det är rykte, status. Vad ska folk säga? Jag blev muslim. Och hur ska folk prata om mig och så vidare. Förstår du?
Och pratade med Sahaba, då kom djinn och lyssnade.
Ja, Då har du hört helt rätt. Det där pratade vi om när vi gick igenom tafsir på surat al-jin. För 3 veckor sedan var det då? Då hade vi förklaring på surat al-jin. Och då nämnde vi den där berättelsen. Att profeten Muhammad a.s.w. förklarade islam för jinnerna. Och de blev muslimer. Det är bra du kan.
Kommer bättre, eftersom att du sa att domedagen kommer kännas som mellan Assar och Maghrib, kommer om en muslim blir dömd till helvete, kommer det också kännas som mellan Assar och Maghrib?
Nej, jag sa ju just att allt är relativt, förstår du? Det finns syndade muslimer som kommer att ha problem på domedagen. Jag har nämnt i en hadith till exempel de som inte betalar zakat på sitt boskap. Att de kommer att trampas sönder av de här djuren. Gärna under hela domedagen. Så att för vissa kommer domedagen att vara lång. Även muslim. Men de som är bra, rättfärdiga, fruktar Allah. Inshallah, domedagen kommer att gå snabbt för dem. Och därför är det viktigt. Och jag har sagt det förut. Om du kollar på texterna om det kommande livet. Du kollar på dödsängeln. Du kollar på graven. Du kollar på återuppståndelsen. Du kollar på vad som händer på domedagen. I allting. Du finner att det finns en röd tråd genom allt. Allt det här underlättas om du är troende. Det finns inget så här att det är undantag. Vill du ha en vacker död? Var en bra praktiserande muslim. Gör bra gärningar. Vill du ha det bra i graven? Var en bra muslim. Vill du ha det bra på domedagen och återuppståndelsen? Var en bra muslim. Vill du ha boken i höger handen? Var en bra muslim. Vill du att dina gärningar ska väga tungt? Var en bra muslim. Vill du dricka från al-haud? Var en bra muslim. Vill du gå över sirat? Var en bra muslim. Det finns inget så här. Någonting annat. Är ni med? Och det är väldigt enkelt. Allah har gett oss här. Det här är det enda ni behöver göra. Så allt är ju relativt. Ju bättre du är, ju mer goda gärningar du gör, ju mer uppriktighet du har, ju mer du följer sunna, ju mer du gör toba, ju lättare kommer saker att bli. Så är det bara.
Är det obligatoriskt att bära en lokal här i Salla? Eller är det kommunen?
Grunden är att män ska be i jama. Det är grunden. Män ska be i jama. Och finns det en moské ska man be i moskén. Om man hör det. De här bönelokalerna är ju inte riktigt moskéer. Men är de nära huset och några hundra meter så ska man, om man kan, be sina 5 böner där. Om man har möjligheten. Ja. Suleiman.
Om man kan svara på en fråga. Är det tillåtet att säga Allah är ändå?
Brodern frågar om man får säga Allahu alam trots att man vet svaret på en fråga. Så, grunden är att man sprider kunskap, man delar med sig av kunskapen. Och det har nämnts i en hadith att den som döljer och håller inne kunskap kommer att få ett eldbett, en pinne av eld i munnen på domedagen. Men ibland kan det finnas en nytta med att dölja kunskap. Ibland kan det finnas en nytta. Som Abu Huraira sa. Att det finns 2 sorters kunskap. Den ena har jag berättat och den andra har jag inte berättat. Skulle jag berätta den skulle jag tappa huvudet. Vad han talade om, Khawarij. Skulle han gå till Khawarij och nämna hadithen om Khawarij, de skulle halsa gå på plats. Förstår du? Så att det beror på. Det finns en skada i att nämna kunskapen. Nämn den inte. Och sen också, om en person bara vill tjafsa. Han har ingen uppriktig avsikt. Du behöver inte heller fortsätta prata med honom. Du bara ignorera personen. Är du med? Du har ingen skyldighet. Om personen inte är uppriktig och bara vill tjafsa. Båda funkar. Allahu alam är alltid ett korrekt svar. Men jag kan säga, tyvärr, jag har inte tid för det. Jalla, vi vill inte dra ut på tiden för mycket. Vi avrundar för idag. Ses nästa dag. Assalamu alaikum. Thank you.